rasch. Fili bom bom bom, fili bom bom bom, fili bom bom bom.
God morgon, Ann Heberlein.
Ja, nu är det dags igen. Det är dags för en lucka. Är du redo?
Jag är mer än redo.
Då får du öppna.
Jag kastar mig över den och det glimmar till av guld.
Oj.
Det är en medalj.
Oh, är det till dig?
Det är Nobelmedaljen. För idag är det den 10 december och det är Nobeldagen.
Ja.
Och vore det inte för den här pandemin så hade det varit en pangfest i Stockholm idag.
Mm.
Som vi alla får lov att vara med på sätt och vis genom tv-sändningen då.
Ja.
Så därför tänker vi idag att vi ska prata om fester vi minns, som vi inte har varit med på, men ja, vi minns dem ändå.
Ja, Nobelfester vi minns och annat som är relaterat till Nobelfestligheten, tänker jag.
Ja, festlighet.
Festlighet. Mm. Vad minns du för Nobelfester?
En speciell Nobelfest jag minns är, måste jag säga, 2003. Dels för att det var året då Göran Persson satt in till kronprinsessan Victoria och talade i telefon. Vilket ju är ett flagrant etikettsbrott.
Att, ja, det får man säga.
Och det finns en bild som fångar detta. Sen så kan man ju naturligtvis invända och säga statsministern skulle ju kunna vara så att han eller hon behöver tala eller göra, men då kan man sköta det snyggare.
Ja, alltså vi vet att han kanske avvärde ett kärnvapenkrig då.
Ja, han höll kanske gränsen.
Ja, jag visste
ju. Som fällde in på sin tid.
En mycket viktig person.
Ja, men jag minns också detta år, inte bara för den lilla detaljen, utan för att det var det året då Kotsi, heter man,
den sydafrikanska författaren,
ja, precis,
som fick Nobelpriset i litteratur det året.
Och han höll ett tacktal. Alla Nobelpristagare håller ju ett kort tal under banketten. Och det talet var så, det lät i alla fall som att det var otroligt spontant och samtidigt väldigt genuint. För han vände sig till sina föräldrar och jag tror att talet är ungefär så här, att hans partner säger till honom: tänk så stolta din mamma eller dina föräldrar skulle vara om de hade varit med idag. Om de fick reda på att du hade fått det här priset. Och så resonerar han om hur väldigt mycket av det vi gör ändå handlar om att göra föräldrarna stolta.
Mm, det är sant.
Och han uttrycker en sorg över att hans mamma inte är där. Mm. För att hon var ju då liksom hade varit närmare 100 år eller något liknande och hade gått bort några år tidigare. Och så pratar han om då hur man hela tiden kommer till sina föräldrar och berättar att jag har vunnit ett pris, jag har vunnit, även att det liksom det är i knatteligan innan dess.
Ja.
Men, och att föräldrarna ofta svarar: oh well, that's very good. Now eat your carrots, säger han då.
Jo, just den formuleringen minns man ju.
Ja, och att det då är, han avslutar talet med att säga att tänk så mycket jag önskar att ni hade varit här idag och att ni hade fått dela denna dagen med mig. Så det är liksom, det fastnade i mig, för att plötsligt blev de här upphöjda personerna också så väldigt mänskliga och precis som vi. Vi delar denna strävan. Oberoende av om vi är laureates
eller
ej.
Ja, men det är väldigt fint uttryckt att någonstans så fortsätter vi hela tiden att vara barn.
Ja.
Även om vi är Nobelpristagare också, hur gamla vi än blir, så är det mamma och pappa som vi vill göra stolta.
Ja, precis.
Så tänker jag faktiskt ofta med min relation till Gud.
Mm.
För att människor som inte tror på Gud kan ju ibland säga liksom plumpet som: åh, det verkar så underbart att vara troende, för ni är så trygga. Det är inte riktigt det min tro handlar om, utan det handlar liksom om, det är inte så att ingenting spelar någon roll för att Gud tar hand om, utan det är snarare så att man vill agera på ett sätt så att man får, så att man gör Gud nöjd, alltså stolt på något vis.
Ja,
och det handlar inte om rädsla, som också är en missuppfattning bland icke-troende, utan det handlar ju faktiskt om den kärlek man känner.
Ja, exakt, att det finns, och det var det Kotsi uttryckte så i talet, att han älskade sina föräldrar så mycket och att han skulle ha velat att de fick reda på detta och att han gjorde det för dem.
Precis.
Vad har du valt, Ann?
Jag har valt att fokusera på två etikettsbrott. Och då förflyttar jag mig framåt i tiden till 2017, när vi har en kulturminister som heter Alice Bah Kuhnke.
Just det.
Hon kom till Nobelfesten iklädd en enorm vit kreation som skulle symbolisera den smältande isen i Arktis.
Just det.
Och detta motiverades då i världspressen, för hon fick uttala sig överallt om detta, att hon ville på denna liksom händelse av globalt intresse, när hela världspressen var där, så ville hon då rikta omvärldens ögon på denna klimatkatastrof. Och jag tycker att det är ett etikettsbrott, för jag tycker att hon politiserar en tillställning som bör stå över sådant.
Sen så tog hon ju också upp orimligt stor yta det var av sjukt lokalen. vilket också är ett etikettsbrott på alltså, något sätt.
Hur var det att ha Alice Bakunke till bordet i den
det
klänningen?
Det var trångt.
Ja, det måste ha varit mycket, mycket trångt. Så det vill jag börja med. Jag vill inte, alltså, det finns så få arenor i vår samtid som inte är politiserade. Tyvärr så säger jag att även Nobelfesten är på väg mot en politisering. Och det är faktiskt Svenska Akademins fel. Mm. Och jag ska berätta när detta började.
Ja.
Det är det andra datumet då, eller andra året som jag vill ta upp. Och då handlar det om 2016.
Vad hände då?
Det handlar om Nobelpristagaren i litteratur.
Mm.
Bob Dylan.
Just det.
Detta är en skandal utan lika. En fruktansvärd skandal att ge Bob Dylan Nobelpriset. Ja, ja. Där gick det ut för.
Där, gick där menar du att de förlorade den glansen? Eller den, det var inte Me Too som gjorde det, det var Bob
patetiskt.
Dylan.
Det är ungefär som nu som alla dessa kulturjournalister som skriver jättemånga texter om rap och gangsterkultur.
Einar
eller vad heter. För att de ska vara tuffa. Ja. Och det är bara så lätt, för vet ni vad, ni kommer aldrig förstå rökrutan med de tuffa killarna ändå. För ni är mesar, för ni är kulturjournalister. Ja. Så bara sluta. Och samma sätt är det med Svenska Akademin. Ni ska inte slicka rockmusikernas rövar. Ni ska läsa litteratur.
Ja, men jag vill mena att det var så här, då när det hände, då var det någon som trådade bak till när Kristina Lund valdes in i akademin. Och där hon i en intervju uttryckte en vild förhoppning om att tänk om någon gång Bob Dylan skulle kunna tilldelas litteraturpriset.
Då började alltså redan där.
Så man kan ju tänka att det kanske är så att det finns, man, eller det borde väl vara på det viset att de olika ledamöterna har sina favoritnamn.
Vartenda år så är det någon som säger, är det inte dags att det är för längre än
så nöter man ner kanske de andra liksom, med argumentation. Så,
om 22 år kommer alltså Linge för Nobelpriset post.
Men jag kontrar med att föra upp, apropå etikettsbrott just. Det lär ju vara så att när Toni Morrison fick Nobelpriset i litteratur 1993, då...
Oj, är det så länge sedan?
Ja, precis. Då satte hon upp handväskan på bordet.
Mm-hmm.
Vilket man ju inte gör, va? Utan man håller den nere vid eller hänger den på stolen. Men eftersom vi har drottning Silvia som agerar god värdinna, då gör hon det man gör i ett sånt läge. Man möter detta etikettsbrott genom att göra exakt samma sak. Därför att då är det inte längre ett etikettsbrott.
Ja, eftersom drottningen gör det.
Så hon satte också upp sin väska. Jag kan inte, har dock inte funnit någon bild på detta. Men jag vet att jag har läst om det. Och jag tycker att det är ett utmärkt exempel på hur man ska göra som värdinna för att inte genera gästerna. Eller
mycket
hindra
fint
dem från
av vår drottning.
Ja, precis.
Det måste jag säga.
Har du någon annan sån där minnes, har du någon minnesklänning eller har du något minnestal eller någon minnesfadäs?
Ja, inte mer än de som jag minns. Och sen efter liksom den här Arktisklänningen så har ju Bakunke gjort liknande manövrar.
Fanns det någon gång då hon inte gjorde någonting sånt som var titta på mig?
Nej, hon vill ju alltid vara huvudpersonen. Ja. Och det blev ju lite tragiskt på något sätt också kan jag tänka. Men jag har ett minne av... Du minns att när vi nu talar om kungligheter, kronprinsessan hade ju när hon var betydligt yngre problem med ätstörningar. Mm. Jag tror, om det var, kan det vara 2004, som det var så påtagligt att hon inte mådde bra. Mm. Och det var ganska hjärtskärande faktiskt. Hon var väldigt avmagrad och så plågad ut. Mm. Och det sa också så mycket om pliktkänsla faktiskt. Att hon var ändå där. Mm. Mm. Hon satt där, hon uttalade detta och hon gjorde säkert sitt bästa för att konversera.
Ja. Nej, men jag minns också hur prinsessan Madeleine. Jag tänker Madeleine. Jag tänker att hon heter Madeleine.
Ja,
inte Madeleine. Ja.
Madeleine.
Året då hon var en Baywatch-brud. Kommer du ihåg det?
Det var den där urringen.
Ja, hon var ganska ung då. Jag tyckte det var väldigt modigt gjort av henne.
Ja.
För hon hade själv ritat den här delvis röda fodralklänningen med härliga spetsinslag och med ett generöst dekolletage.
Mycket generöst. Och lite som Jessica Rabbit style.
Ja, precis. Och det tyckte jag var coolt gjort av henne. Mm. Alltså att säga, sticka ut men ändå var stiligt klädd. Men apropå det du nämner med vad man sätter fokus på och hur mycket plats man själv tar. Så Sara Danius blev ju väldigt hyllad för sina Nobelklänningar. Mm. Men där jag kan tycka faktiskt, om jag tillåter mig att vara kritisk där också, där det tog överhanden under vägens gång. Yeah. Och där den här avslutande klänningen som tyvärr blev hennes sista, på Nobelfesten var en stor, liksom som en kula.
Det var den enorma, ja. Den var väl cerise och orange.
Precis.
Men den var fodrad med orange, tror jag.
Man kan säga att det blir inte längre att det är klänningen som tjänar personen.
Nej.
Utan klänningen tar liksom över hela föreställningen.
Det var inte längre en klänning. Det var en installation.
Ja.
Och jag tycker också, jag tror att jag skrev en indignerad status på Facebook om detta. Därför att jag tyckte, precis som du säger nu, att det tog över. Att hon, det var inte, hon skulle inte vara i centrum. Nej. Där. Varken hon eller Alice Bah Kuhnke eller deras klänningar ska vara i centrum. Mm. Mm. Utan det ska faktiskt Nobelpristagarna vara.
Ja.
Och detta borde journalisterna förstå. Men eftersom journalister ofta är lata och dumma, så valde de att skriva om Sara Danius klänning eller Alice Bah Kuhnkes klänning, snarare än att försöka förstå vad den här Nobelpristagaren i kemi egentligen har pysslat med. För det är mycket svårare.
Ja. Men vad tycker du? För det är ju alltid så att nu har vi själv nämnt här litteraturpristagaren. Det är för att vi är intresserade av det. Ja. Och det ligger oss närmast på olika sätt och sådär. Men det finns ju alltid den skevheten i att det är Nobelpristagaren i litteratur som blir liksom den man resonerar kring eller lyfter fram, när det är ofta någon som inte har pliktat med decennier i ett laboratorium eller på en akademisk institution. Och de lämnar vi liksom bara därhän, de glöms, medan i den händelse man minns några namn så är det litteraturpristagarna man minns.
Jo, men så är det nog, men det handlar nog om att jag inte är helt olik journalister på det sättet, att jag är också dum och lat. Mm. Jag förstår litteraturpriset. Det är inte alltid jag måste erkänna att årets Nobelpristagare, Abdul Razak Gurnah, hade jag aldrig hört talas.
Jag tycker du är jätteduktig som kan uttala och har jag har inte memorerat det namnet faktiskt.
Ja, men jag bor ju i Malmö, det är många sådana namn.
Ja, okej. Okay. Du är mer kontinental.
Ja, men det är rätt mångkulturellt i Malmö. Jag hade aldrig hört talas om honom. Jag kan säga att jag blev inte sugen på läsaren.
Nej, inte jag heller. Nej, jag blev inte
sugen
på honom.
Det var liksom den postkoloniala skiten. Och liksom om Bob Dylan är en ytterlighet åt ena hållet i form av ytlighet och liksom någon slags jävla populism, så är detta en ytterlighet åt andra håll. Mm. När man hittar något som är så jävla smart, jag tror inte han var översatt till svenska.
Jo, två verk var det.
Två verk, ja. Mm. Hur många tror du har köpt dem? 3 personer.
men
nu är det ju fler såklart.
Jag noterar
årets julklapp.
Ja, precis. Och det är ofta så att man får dem där i procent av sina jobb och sånt där. Det har jag fått många gånger i alla fall.
Det är ju verkligen jackpot. Och det var ju roligt, för det var ett ganska litet förlag som har gjort honom.
Absolut.
Så det är väldigt roligt för dem, tycker jag. För de är lite välförtjänta.
Men en sak som jag, apropå du sa, politisering som har smugit sig in. Det kan störa mig också när jag ser hur, det är ju SVT som har, de år det är Nobelfest med tv-sänd, vilket är det normala, då är det alltid en viktig poäng då att det ska vara, har varit de senaste 10 åren i alla fall, att det ska vara bara kvinnor i princip som är de här Nobelvärdarna.
Ja.
Eftersom vi har en sån sjuklig fixering vid kön.
Ja.
Och hur många av Nobelpristagarna var kvinnor eller hur många var inte det?
Mm.
Och om det då är få kvinnor så är det ett kapitalt misslyckande för alla kommittéer, anses det då. Och det där är en fixering vid kön och könstillhörighet som inte på något sätt främjar jämställdhet,
nej,
skulle jag säga.
Nej, verkligen inte. Jag är helt enig med det. Och samtidigt tror jag att det är ett uttryck för samma sak som att man skriver väldigt mycket om till exempel kulturministerns klänningar. Därför att det är ju lättare att så konstatera att 80% av pristagarna var män. Det är ju lättare än att då, som sagt, försöka förstå kemipriset, det medicin och så vidare. Liksom att det är mer komplexa saker.
Ja, visst.
Både för journalisterna att skildra, men också för oss som läsare att förstå. Det går inte att göra något klappskytt på det.
Nej.
På några rader.
Nej.
Medan man kan konstatera att nu var minsann 7 pristagare med. Alltså, det kan man ju göra.
Mm.
Men det är ju den banalaste formen av feminism.
Ja, det är det
säga.
Verkligen. Pseudofeminism.
Ja, verkligen. Det där är väl inte feminism överhuvudtaget.
Men det som jag tycker är en fin sak som har inträffat sedan jag lämnade skolans värld, som elev i alla fall, det är ju att numera uppmärksammar man Nobeldagen på ett annat. Du kan inte heller minnas att någon gjorde någonting speciellt av Nobeldagen i skolan.
Precis. Det där, jag minns när mina pojkar gick i skolan, och min äldste är ju 30 år nu, då var det faktiskt vid några tillfällen att
så tidigt ändå.
Men jag tror det var kan det ha varit i högstadiet. Ja,
nej, för numera är det så att det blir ofta tre rätters meny i matsalen. Och man gör någonting som uppmärksammar detta. Och det tycker jag, jag rackar ner på mycket i svensk skola i övrigt. Men det här är en bra sak, tycker jag.
Det tycker jag också. Jag tycker faktiskt det är trevligt. Därför, det handlar faktiskt också om undervisning. Att man ska lära sig att hantera ett sånt sammanhang. Det är ju inte sagt att alla barn någonsin har ätit en trerättersmiddag.
Nej, precis.
Så det tycker jag är en fin sak. Så att alla ni som sitter och lyssnar och som jobbar i förskola och skola, vi vill säga tack till er för detta initiativ. Ja. För det tycker vi är väldigt fint. Mm. Väldigt liksom...
Och man dukar långbord, vet jag, när barnen gick i förskola. Man dukade långbord och sen så ombads...
Barnen klä sig
lite fint och så. Och det är en mycket viktig fostrande och socialt danande uppgift som skolan och förskolorna gör där. Som vi är mycket positiva till.
Och sen till Svenska Akademin. Alltså, ge inte till fler sådana här Bob Dylan-typer. Jag bara väntar på att någon rappartist ska få
det. Jag väntar på att du ska få det.
Du får nu vänta längre.
Men du kanske kan bli bjuden.
Jag kanske kan bli bjuden. Jag kanske
var du på Nobelfesten som student någon gång?
Nej, det var jag inte. Nej. Det var jag inte. Men jag kanske kan göra något experiment, något kemiskt.
Ja, vi kan blanda hårfärg.
Kan man få Nobelpriset i kemi för att hitta en blonderingsmetod som sliter mindre på håret?
Ja,
det behöver både du och jag.
Vet vem jag tycker ska få Nobelpriset i medicin? Den som uppfann Samarin. För det är mycket bra sak.
Det är mycket bra. Samarin, alltså det är faktiskt oöverträffat. Det kanske låter lite daterat, men det funkar.
Det funkar. Man kan också höja dosen väldigt effektivt.
Det är bara att ta en sån. Ett kuvert till. Men jag tänkte, innan vi avslutar detta, så vill jag... För, alltså jag vet inte, det är väldigt svårt att fråga dig, så vem tycker du ska få Nobelpris i kemi eller ekonomi. Men jag skulle ändå vilja att du... önskar vem som får Nobelpris i litteratur nästa år.
För nej, men gud, det kan jag inte. Nej, men
du måste ju ha något namn på lut. Vem borde ha Nobelpris i litteratur?
Ja, alltså, jag läste mycket Joyce Carol Oates under en period. Och hon var,
jag älskar Joyce Carol Oates.
Ja, precis. Hon var ofta... Under en period så var hon ändå rapad.
Hon
ja, precis. Ofta, på senare tid har jag inte sett det på att hon kommer upp. Men det är liksom ett författarnamn jag verkligen skulle... tycker jag var förtjänt av en sån utmärkelse.
Precis, av lite samma skäl som jag tror att man ville lyfta fram Bob Dylan ändå, för det fanns ju ändå poäng i detta naturligtvis. Och det är att George Carlos är en väldigt lättillgänglig författare som ändå angriper en ofta
men också en
komplex
stor berättare.
Alltså hennes bok om Marilyn Monroe, Blond, är något av det bästa jag har läst.
Jag håller med dig.
Men jag tror det som talar emot henne är att hon är för produktiv. Alltså hon producerar ju enormt mycket böcker och det gör att hon är ganska ojämn. Så en del av, för jag tror jag har läst nästan allt. Jag har varit helt fanatisk Joyce Carol Oates författare. Den jag skulle vilja se som Nobelpristagare helst redan nästa år, det är Michelle Ulbecks. Det finns ingen som är bättre på att skildra det samtida Europa än Michelle Ulbecks just nu. Och detta bör faktiskt uppmärksammas och belönas. Plus att det skulle vara så fruktansvärt roligt att se den här, av allt att döma, ganska oborstade Michelle Ulbecks sitta vid ett liksom festligt dukat bord i Blå salen, brukar det väl vara.
Ja, Blå hallen. Blå salen. Ja. Och att han ska ta på sig en frack.
Ja, jag har aldrig sett en bild på honom i frack.
Nej.
Så bara det.
Ja, men jag tycker vi har levererat två mycket bra tips här.
Ja, men det tycker jag. Så varsågoda.
Upp på korta listan.
Ja, och direkt. Alla ni andra, om ni orkar, varför inte göra en trerättersmiddag ikväll?
Klä upp er.
Klä upp er lite, tänd lite ljus. Fundera över vilka Nobelpristagare ni tycker har varit de mest förtjänstfulla.
Och avrunda med en samarin om det blir för mycket av det goda.
Det tycker jag är ett bra tips. Hörrni, tack för den här stunden. Vi hörs imorgon.
Det gör vi.
Hej då. Jag säger sjöja vatten, klart.